En helt ny dokumentärserie från Historia Nu Dock av Kristina Ekero Eriksson och Urban Lindstedt. Det här är Vikingen i världen.
Vikingarna, de var inte något främmande folk.
Sannolikt är det ett slags tempel, ett kulthus helt enkelt.
Enligt legenden så är rurikiderna skandinaver.
Från skeppet och bränslet och slavinnan och hennes herre hade blivit till aska.
Du hör dokumentären på historia.nu eller där poddar finns.
Egentligen så skulle ju det här ha hänt i oktober. Då hade vi inte kunnat läsa dikten om the 5th of November. Utan överhuset skulle ju samlas i oktober. Men så blev det inte, därför att London är ju drabbat av en pest det här året. Så man bestämmer sig för att flytta fram det här mötet. Och det gör ju då att man får lite mer tid på sig. När allting är klart så har man lyckats stapla 36 tunnor krut nere i den här källan. Och det här får man ju tänka sig var i alla fall, ja, för sannolikt i alla fall så skulle det här räcka mer än väl för att spränga överhuset och kungen i luften när väl det här mötet äger rum.
Podden En oväntad historia utgår från en liten händelse för att med glimten i ögat berätta den stora historien. Programledare är historikerna Olle Larsson och Andreas Marklund.
Hallå Andreas!
Tjenare!
Hur är läget?
Det är fantastiskt.
Du ser påfallande solbränd ut med tanke på väderleken här. Du måste ju ha varit någon annanstans än jag.
Ja, men vad härligt att du nämner det. Jag är just hemkommen från höstlovsfirande på Mallorca. För första gången i mitt liv har jag varit på Mallorca.
Trevligt.
Ja,
själv ämnar jag mig till Berlin, men där lär jag ju inte bli lika solbränd. Men det ska bli väldigt trevligt.
Men framtiden känns ändå ljus också för dig.
Absolut, absolut. Men Andreas, idag tänkte jag faktiskt att jag skulle försöka imponera på dig och på lyssnarna genom att faktiskt lyfta fram en förhållandevis okänd sida av mig själv. Man kanske inte tror det ibland, men jag har faktiskt en slags poetisk ådra. Och den tänkte jag demonstrera just idag genom att läsa ett kort poem på engelska.
Jag känner att jag bävar. Jag känner att jag bävar.
Bävar månde du. Remember, remember the 5th of November. Gunpowder, treason and plot. I see no reason why gunpowder treason should ever be forgot. Guy Fawkes, that was his intent, to blow up the king and the parliament. 60 barrels of powder below, poor old England to overthrow. By God's providence he was catched with a dark lantern and a burning match. Holla boys, let the bells ring. Hello boys, God save the king. Vad säger du om det?
Oj, vad vackert!
Ja, jag är lite nöjd själv faktiskt.
Ja, jag är imponerad.
Men den här dikten skrevs ursprungligen av en person vid namn John Milton. Och han var verksam vid universitetet Cambridge. Och jag vill minnas att den skrevs så tidigt som 1626.
Okay,
Ursprungsversionen var faktiskt på latin och hette helt enkelt In Quintum Novembris. Som helt enkelt betyder den 5 november. Och den anspelar på en händelse som utspelades just den 5 november i nådens år 1605. Då en grupp konspiratörer planerade att spränga det brittiska parlamentet, överhuset, och den nya kungen, Jakob eller James den första. Den här kuppen misslyckades, de inblandade döms till döden och en av de mest kända konspiratörerna, han hette Guy Fawkes, och det är ju han som nämns i den här dikten. Och hela den här plotten får man säga kallas ju för krutkonspirationen. Och det var den jag tänkte att vi skulle prata om idag. Men först Andreas måste jag få ställa en fråga till dig. Alltså, har du någon relation till Guy Fawkes eller till den här krutkonspirationen?
Ja, faktiskt till bägge två. Och det är på grund av ett seriealbum som jag tror att du säkert kommer att nämna senare i det här programmet. V för Vendetta. Det är en helt fantastisk serie som kom på 80-talet och som är då löst baserad på den här krutkonspirationen, The Gunpowder Plot, men den är då placerad själva då händelserna är placerade då i nära framtid ur ett 80-talistiskt perspektiv. Och det är en serie som då skrevs, manuset skrevs av en, min favoritskribent i seriebranschen, Alan Moore, som bland annat har gjort Watchmen. Så jag sötte ihop med det här, alltså sötte på det här under, när jag var i 20-årsåldern ungefär.
Ja, det är ju häftigt att den här händelsen och den här personen har lämnat så pass starka spår som den har gjort då i populärkulturen. Men för egen del så stötte jag på Guy Fawkes och krysskonspirationen genom just den här dikten som jag tidigare citerade. Och det var faktiskt redan när jag gick på högstadiet.
Oj, det här måste ha varit
tidigt 80-tal. Jag gick nog i 7:an eller 8:an och hade en mycket duktig och mycket ambitiös engelskalärarinna som hette Gerdy Karlsson. Fortfarande en av de bästa lärare jag någonsin har haft. Och hon var mycket mån om att inte bara lära oss språket utan också lära oss så mycket engelsk realia som möjligt. Och hon introducerade den här händelsen och den här dikten för oss. Och jag gick nog i 9:an tror jag. Och det här var då under en lektion. Jag kan mycket väl tänka mig då att det kanske var inte av den 5 november eller i alla fall i början på november så att vi verkligen skulle känna att den låg rätt i tiden.
Var väldigt smakfullt, får man säga.
Ja, men mycket. Och jag har faktiskt aldrig glömt bort den, utan man kommer ihåg den här Remember the 5th of November. Ja. Jag tänker ofta på den just i början på november.
Undrar hur det latinska originalet gick. Så här, memento, memento, in quintum novembris. Är det något
säkert skriven på någon tjusig hexameter.
Ja, just det.
Så
exakt.
Det måste du ha gjort nästan om det är 1600-talet som man skriver på latin.
Förmodligen.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Men Andreas, nu ska vi ge oss tillbaka till ett religiöst turbulent England i början av 1600-talet. Alltså England har ju som många andra länder i Europa gått igenom reformationen. Vi har en reformerad engelsk kyrka, The Church of England, men vi har ju fortfarande en stor del av befolkningen i Storbritannien som hyser katolska sympatier. Och det fanns ju då ganska många som gärna skulle se en katolsk regent på den brittiska tronen. Och det är ju här som Guy Fawkes och hans kumpaner och krutkonspirationen passar in rent kontextuellt. Men jag tänker att innan vi pratar om själva konspirationen, vad som hände och varför, så kanske vi ska säga några ord om huvudpersonen, för han är ju faktiskt ganska intressant tycker jag. Andreas, vad vet vi om honom?
Ja, ironiskt nog så föddes han ju faktiskt då i en protestantisk familj. Det är ju superironiskt i sammanhanget. Men pappan dog ju ganska tidigt och Guy var väl, han var väl 8 år gammal eller något sånt där. Och mamman som heter Edith gifte om sig då med en katolik. Och det kanske var då som hans katolska sympatier växte fram. Men det finns historiker som menar att det var under skoltiden som det här kom upp. Då han umgicks då med flera kamrater som var katoliker. Men här beskrivs ju den unge Guy som, av sina vänner, som är ganska trevlig prick. Glad och lojal gentemot sina kompisar. Alltså en populär typ, socialt begåvad. Han ska också ha sett bra ut. Han var lång, han var kraftig, han hade tjockt rödbrunt hår. Han hade skägg och en ganska markant stilig, i ögonen fallande mustasch. Det har de fångat ganska bra på de här, dels i den där filmen, också de här Guy Fawkes-maskerna som många av oss förknippar med, som används till exempel då av de här Anonymous till exempel. Så en väldigt speciell mustasch. Och han ska också vara fysiskt stark och ganska intelligent också, va? Men sen i början då, han föddes ju då 1570. I början av 1590-talet då, så sålde han då den fastighet som han hade fått ärva av sin far och gav sig ut i Europa. Och här deltog han då i det då flammande nederländska frihetskriget på det katolska Spaniens sida. Som någon slags, alltså legoknäckt var han ju då. Och här kämpade han bland annat tillsammans med en man som heter William Stanley, som var en brittisk katolik som hade stått ganska nära drottning Elisabeth en gång i tiden, men som hade brutit med henne. Och folk, han var väl då någon slags underofficer till att börja med. Men efter att han då hade utmärkt sig i flera drabbningar så utnämndes han till officer med kaptensgrad. Så han steg relativt snabbt i graderna som legosoldat.
Och han är ju en målmedveten katolik, får man säga. Alltså han föddes som protestant, som vi konstaterade. Det är ju intressant. Och sen så någon gång, antingen då i samband med att mamma gifter om sig eller under skoltiden, så blir han ju faktiskt övertygad katolik. Och han slåss då för katolikerna i det här nederländska frihetskriget. Och 1603, precis när han har blivit då officer, så reser han till Spanien för att söka stöd då för den katolska saken i England hos den spanske kungen. Och Spanien är ju kanske då en av Europas ledande, alltså katolska stormakter vid den här tidpunkten. Så det var ju helt naturligt att ge sig till Spanien. Han vill starta ett katolskt uppror i England. Han har som sagt, han och flera andra har ju ambitionen då att placera en katolik på den engelska tronen. Men den spanske kungen är ju inte alldeles positiv till detta. Men han tar emot Guy Fawkes. Han har ju själv liksom, jag vet inte varför han har gjort det egentligen, men han kallar sig ju inte Guy Fawkes när han kommer till den spanske kungen, utan han har ju tagit ett mer latinskt klingande namn, kanske helt medvetet. Han kallar sig då för Guido Fawkes. Inte helt spanskt, men väl lite italiensk klang i alla fall.
Ja.
Han har då redan tidigare skrivit brev till till den spanske kungen, där han då har uttryckt sina katolska sympatier. Han kallar den engelske kungen då James eller Jakob den första för kättare, och han fördömer Skottland, och han fördömer alltså kungens skottiska gunstlingar, och han menar på att det är helt omöjligt för Skottland och England att liksom förena sig. Det är otänkbart helt enkelt. Och han kommer då till den spanske kungen som tar emot honom, men han är tveksam till Guy Fawkes planer. Alltså Spanien befinner sig ju faktiskt i krig med Storbritannien vid den här tidpunkten. Har ju gjort det ända sedan den kända, alltså spanska armadan 1588. Och den spanske kungen är ju mer intresserad nu av att få till stånd en slags fred med England än att stödja den katolska saken då, och stödja Guy Fawkes i det här upproret. Och han sluter ju också ett fred faktiskt med England då 1604. Så här har ju Fawkes inte mycket att hämta.
Nej.
Men även om han inte då får stöd från den spanske kungen, så fanns det ju krafter i England som delade Fawkes ambitioner och Fawkes åsikter. Så vad händer nu? Han har fått nej av den spanske kungen. Vad gör han?
Ja, men alltså vi kan väl börja med att konstatera då att det var den här skotska kungen då, Jakob den sjätte av Skottland, som 1603 efterträdde drottning Elisabeth på den engelska tronen då som Jakob den första. Han var ju kung av två riken, och det är nu som då England och Skottland förenas ju i en slags personalunion. Och dessutom bör vi kanske nämna också då att Jakob den första, han är ju faktiskt då son till Maria Stuart, Mary Queen of Scots, som vi har pratat om tidigare. Så hans mamma var ju då inte bara katolik, hon var ju också en slags katolsk martyr. Men själv var han ju protestant och ganska bildad, intelligent man som skrev teologiska texter om både det ena och det andra, inte minst om kungamakten av Guds nåde. Men han verkar då ha ärvt någon slags religiös pragmatism trots allt av då sin företrädare i ämbetet, Elisabeth, alltså drottning Elisabeth. För han var fast besluten att uppträda tolerant mot alla trosinriktningar. Så det var många katoliker som hälsade Jakob, King James, med glädje. Men det fanns också de som då var väldigt, väldigt misstänksamma. Och en av dem var den här snubben, det är ett namn som poppar upp igen och igen och igen. Det är den här Robert Catesby från Warwickshire.
Som han går ju som en röd tråd genom den här plotten.
Ja, precis. Och jag tror att han verkar ju vara, han är ju primus motor, va? Det är ju, Guy Fawkes kopplas ju in i senare skede ju. Han är ju dessutom, alltså utföraren, the doer. Robert Catesby verkar vara hjärnan. Och han hade ju ganska länge umgås då med planer på att lönnmörda den här kungen då. Och tanken var då att han skulle spränga kungen i luften i samband med att det brittiska överhuset sammanträdde då i Westminster, alltså i Houses of Parliament. Och planen då, jag tror att som det, för jag har förstått så hade de ju ganska detaljerade attentatplaner, men deras plan för vad som ska hända efteråt var relativt oklar. Men det fanns väl då teorier om att man skulle då sätta den här katoliken Elizabeth Stuart på den engelska tronen när Jakob den första var borta. Och Elizabeth Stuart, det var så en dotter till Jakob den första som var, jag tror hon var 8-9 år vid den här tiden och visste ingenting om det här naturligtvis.
Och det kanske var tur det. Det är ett tungt ansvar att lägga på späda 8-åriga barnaxlar.
Ja, verkligen, verkligen. Och det gick ju inte så bra det här heller, så det var en väldans tur för henne. Men alltså, det verkar ju som det första mötet då mellan de här konspiratörerna hörs på ett värdshus som hade det för fantastiska namnet Duck and Drake, eller möjligen Duke and Drake, i maj 1604. Och med på det här mötet var då vår vän Guido, eller Guy Fawkes. Och så liksom den här Robert Catesby, primus motorn, och några andra individer. En John Wright, en Thomas Wintour och en Thomas Percy. Och Fawkes, han hade fått kontakt med det här sällskapet via då en walesisk spion vid namn Hugh Owen, som introducerade då Fawkes för den här Wintour. Och Fawkes, han passade ju perfekt in i de här attentatsplanerna. Så han hade varit borta från England i ganska många år och var därför ett relativt okänt ansikte för, vad ska man säga, de engelska säkerhetsapparaten. Och Wintour hade då i vaga ordalag frågat Fawkes om han var intresserad av att göra något, do something in England, om man inte lyckades få med sig Spanien på det här tåget. Så i april tror jag det var, va? Det året, alltså 1684, så återvände de till England där de sammanträffade med den här halvsuspekte Robert Catesby. Och det stod nu helt klart att det fanns ingen hjälp att hämta hos Spanien och att de då skulle vara tvungna att agera helt på egen hand.
Ja, för nu är det som sagt var 1604 och Spanien har ju slutit fred med England, precis som den spanska kungen önskade. Men de bestämmer sig då för att de ska göra någonting, det finns ju en plan då, vi ska spränga kungen och stora delar av det engelska överhuset i luften. Och sen ska vi då placera en katolik, den här Elizabeth Stuart, på tronen. En av de här konspiratörerna, han, du nämnde, som heter Thomas Percy, han jobbade ju faktiskt för Jacob eller James den första. Han var ju hans livvakt och fanns ju liksom i kungens närhet och finns ju också då i London. Och det gör ju då att ja, han tjänstgör hos kungen, det är naturligt för honom att skaffa sig en bostad i den engelska huvudstaden. Så han hyr ju ett hus i Westminster. Och även Fawkes kom ju till London och nu har han bytt namn igen till något alldeles helt avvikande. Guy och Guido Fawkes är ju ändå ganska så lika. Däremot så John Johnson är ju ganska långt från Guy Fawkes, men det är ändå det han väljer att kalla sig för. John Johnson, kan det bli mer brittiskt och alldagligt om man vill smälta in i en brittisk miljö?
Ja, men det är så alldagligt att det blir suspekt ju, John Johnson.
Ja, men precis. Så nu finns de ju här, flera konspiratörer, och de hyr ju också flera fastigheter i London som de då tänker använda som lager. Alltså det här är ju, det går ju åt mängder med krut för det här planerade dådet. Och man köper ju på sig kruttunnor och de ska ju lagras någonstans, och det är därför man skaffar alla de här fastigheterna. Och sen när allting är liksom under kontroll så transporterar man de här tunnorna i hemlighet över Themsen och till då det här källarvalvet under Westminster där de här tunnorna placeras då, och det är det här också de ska detoneras när tiden blir mogen. Och egentligen så skulle ju det här ha hänt i oktober, då hade vi inte kunnat läsa dikten om the 5th of November, utan överhuset skulle ju samlas i oktober, men så blev det inte, därför att London är ju drabbat av en pest det här året.
Ja, just det.
Så man bestämmer sig för att flytta fram det här mötet, och det gör ju då att man får lite mer tid på sig. När allting är klart så har man lyckats stapla 36 tunnor krut nere i den här källan. Och det här får man ju tänka sig vara i alla fall, ja, för sannolikt i alla fall så skulle det här räcka mer än väl för att spränga överhuset och kungen i luften när väl det här mötet äger rum.
Ja, det skulle nog bli en jädra smäll.
Ja, och man går ju bara nu och väntar på att när ska mötet, det här planerade mötet som då har skjutits upp genomföras, och så får man svaret. Vi ska sätta, det här nya mötet ska äga rum den 5 november 1605 och kungen ska vara på plats. Och det är ju alldeles perfekt.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Så Andreas, man har förberett det här väl, man har stoppat 36, eller lagt förvarat 36 kruttunnor i källaren, allting är redo. Allt talar ju för att det här skulle kunna lyckas, men hur går det nu när man ska sätta sina planer i verket?
Ja, som så ofta när det gäller den här typen av, vad ska man säga, historier, så finns det en del oklarheter, en del oklara detaljer. Men det verkar som om Fawkes, han beges ut på någon slags resa för att snacka med den här Owen, Hugh Owen, den här walesiska spionen, för att liksom berätta för honom om de här konspirationsplanerna. Och under den här resan så blir han då upptäckt av en spion som är då i tjänst hos Earlen av Salisbury, den här Robert Cecil, som i allt väsentligt är Francis Walsinghams efterträdare som brittisk underrättelsechef. För jag har pratat om det här tidigare ju, men i en lite tidigare fas av de här brittiska konflikterna mellan katoliker och protestanter. Walsingham har gått ur tiden här. Däremot är det den här Robert Cecil som är son till en William Cecil som också var en av drottning Elisabeths nära hantlangare under den elisabetinska perioden. Den här sonen då, han har liksom byggt upp en ganska, eller han har övertagit i hög utsträckning då Walsinghams spionnätverk som har förgreningar då över hela England och stora delar av Europa. Och en av de här spionerna, det är då en viss William Turner som enligt vad jag har förstått är han som då upptäcker Fawkes, som var då ganska välkänd i Nederländerna då efter sin tid som legosoldat. Och den här Turner, han då, han meddelar sin uppdragsgivare, alltså Robert Cecil, som för övrigt kallades för min pygmé av kung Jakob den första. Han var visst ganska kortväxt. Jag tror också att drottning Elisabeth kallade honom för my elf.
Ja, ja, ganska honom många namn.
Ja, en man som smög omkring i skuggorna ganska mycket. I alla fall, Cecil får veta att folk är på väg tillbaka till England och att han där ska möta en viss Robert Catesby och hans vänner, och att de då enligt ryktet då ska ha haft tillgång till, till både vapen och hästar. Alltså de underrättar som att det är någonting i görningen, även om det är inte helt akkurat information heller, för att alltså Fawkes är ju då redan i London. Han levde ju i London under den här pseudonymen John Johnson. Och jag tror att Fawkes efter då att ha gett sig iväg, gett sig ut på den här resan, snackat med Owen, den walesiska spionen, upptäckts av Caesars spioner. Efter det återvänder han till London och får en ganska obehaglig överraskning. Det är augusti 1605. För han ger sig ner under Houses of Parliament, under Westminster, för att liksom undersöka då den här spränganordningen som han då har samlat ihop. Och där ser de då att han och den här Thomas Wintour, de upptäcker att krutet har blivit totalt otjänligt. Jag tror det har blivit fuktigt eller något sånt där. Så de är tvungna då att byta ut de här befintliga tunnorna, vad är det, 36 stycken, mot 36 nya.
Ja, och det här har de ju egentligen tur då, att det här mötet som skulle ägt rum i oktober faktiskt flyttas fram. För när det väl blir oktober, då har ju i alla fall de här sista, då har ju planerna tagit form i detalj. Och nu har man liksom, man har bestämt att ja, vi ska spränga kungen i luften tillsammans med överhuset. Det är Guy Fawkes som ska tända den här stubinen. Och när han har gjort det så ska han sen försöka ta sig över Themsen, alltså sätta sig i säkerhet. Och så skulle man starta ett uppror i Midlands som då ska helt enkelt ta kontroll över styret av England. Medan Fawkes själv ska resa ut i Europa för att liksom sprida nyheten om vad det är som har hänt i England. Men det är ju naturligtvis en stor anspänning. Det är inte en liten sak att spränga kungen och överhuset i luften. Så att ungefär samtidigt som planerna är färdiga så börjar några av konspiratörerna få kalla fötter. Alltså, hur ska man göra? Och dessutom, det är ju, hur ska man hantera det här faktumet att det faktiskt kommer att finnas katoliker bland de som samlas till det här mötet, som alltså kommer att sprängas i luften? Men en del av de här konspiratörerna är ju riktiga hårdingar. Bland annat den här Catesby som bara svarar då att ja, tyvärr, det är inte mycket att göra åt saken. Alltså, de oskyldiga får ju dö tillsammans med de skyldiga. Det är liksom, det finns inget annat val om den här kuppen ska lyckas. Som man säger, ska man göra en omelett måste man knäcka några ägg. Det är ungefär så de resonerar här.
Mm, ja, men han var det mest hårdföra av allihopa, tror jag.
Han verkar vara den hårdaste av dem. Men det är ju svårt med att hålla liksom såna här saker hemliga, och någon läcker ju ut de här planerna. Och den 26 oktober så får baron William Parker ta emot ett anonymt brev där han varnas för att vara närvarande när överhuset då ska öppnas. Och det här brevet skickas då vidare till, nu kommer vi tillbaka till honom igen, Robert Cecil, Earlen of Salisbury. Och Catesby får ju kännedom om att någon har läckt och att Cecil har fått tag på det här brevet, men menar att det är ingen fara, det är inget hot mot våra planer, utan vi fortsätter som vi har planerat. Och så sent som den 30 oktober så skickar man ner Fawkes i källaren igen då för att undersöka krutet, och den här gången så är det inget fel på det, utan allting ser bra ut, nu är det bara att tuta och köra. Och på kvällen före då det planerade mötet den 5 november, alltså den 4, så införskaffar Fawkes ett fickur. Och det här gör han ju då för att det här ska ju, stubinen ska ju antändas vid ett visst klockslag för att planerna ska kunna sättas i verket.
Just det, så det är verkligen väl förberett.
Ja, men mycket. Men det här varningsbrevet, man är ju inte riktigt färdig med det här ända, för att det här visas ju upp för kungen. Och kungen fäster sig vid en formulering i det här brevet där det står någonting om krut och eld. Och det låter ju inget vidare, så att man bestämmer helt enkelt att man ska söka igenom hela parlamentet för att se till att det inte finns någonting där som inte borde finnas. Och den här undersökningen leds då av en man som heter Thomas Howard, och han hittar en stor hög med kvistar i ett av källarvalven under överhuset. Och det där är ju naturligtvis oerhört misstänkt. Vad är det där för någonting? Och då ger kungen order om att man ska genomföra ytterligare en undersökning av byggnaden. Och den här gången, det här gör man alltså sent på natten, alltså runt midnatt, natten mellan den 4 och 5 november 1605. Och den här gången så är det en man som heter Thomas Knivet som leder den här undersökningen. Och han påträffar en man med en lykta nere i källaren vid de här kruttunnorna.
Halvsuspekt.
Tala om att bli tagen med handen i syltburken. Ja, verkligen. Och den här mannen visar sig vara ingen mindre än vår kamrat Guy Fawkes.
Just det. Poor sod.
Så Andreas, han tas på bar gärning. Han vägrar uppge sitt riktiga namn, utan han säger att han heter John Johnson. Det är ju det namnet han har gått under ett tag. Han är trotsig rent av, ganska oförskräckt, respektlös. Och när han frågar vad skulle då allt krut till, så säger han att han skulle spränga de skotska uslingarna tillbaka till sin avkrok, säger han. Och han påstår då att han är 36-årig katolik från Yorkshire. Och att han beklagar verkligen då att han inte lyckades spränga överhuset i Westminster i luften. Så vad händer med honom nu, Andreas? Hur går det för Guy Fawkes?
Det går ju inte så himla bra då, måste jag ju säga. Det som hände var så att kungen beordrade att den här John Johnson, han skulle förhöras under tortyr då i The Tower of London, alltså det här vita tornet. Och syftet var ju helt enkelt att få John Johnson att berätta vilka andra som hade varit inblandade i den här sammansvärjningen. Och den här tortyren då, den följde någon slags, vad ska man säga, pinans dramaturgi, där man då började med enklare metoder för att sen då kunna skruva upp smärtnivån om det skulle visa sig vara nödvändigt. Så man började med handbojor, alltså han hängdes väl upp då i kedjor och handbojor på någon vägg, och sen då massa olika mellannivåer, och så slutade man då med sträckbänken, som ju var det värsta som brukade kunna få alla, vem som helst, att bryta ihop. Och man förberedde också en lista då med frågor som skulle ställas till John Johnson, eller Fawkes, under förhören. Till exempel, vem är du egentligen? Vilka ingår i den här konspirationen? Och hur kom det sig att du blev papist eller katolik? Och de här förhören, de leddes av en viss William Ward, som faktiskt lyckades klämma fram sanningen ur fången, även om man då i början var väldigt stursk. Och att förhören var plågsamma och utdragna, det framgår ganska tydligt av den namnteckning som Fawkes satte då under sitt erkännande. Alltså man har kunnat jämföra det med tidigare namnteckningar. Han skriver rätt snyggt egentligen då, men det gjorde han då inte där efter tortyren. Det är tydligt att det är en plågad man. Stilen är darrig och tydligt skriven då med svår ångest då, otroligt stora smärtor. Och i Wards rapport då, som skrevs den 6 november, kan vi läsa att Fawkes hade utfört det här dådet för den katolska sakens skull och för att frälsa sin egen själ. Trots sina smärtor så stod då Fawkes ut med tortyren då i några dagar till innan han då föll till föga. Den 7 november avslöjade han då sin verkliga identitet, att han var Guy Fawkes, och berättade också att det var 5 andra personer som var inblandade i sammansvärjningen. Han namngav samtliga. Och berättade också då att kuppmakarnas syfte hade varit att placera en katolsk regent på tronen.
Och så i januari 1606 så ställs ju de här konspiratörerna inför rätta i slutet av månaden, den 27. Och de anklagas för högförräderi och de döms också följaktligen till döden. Och 3 dagar senare så äger då avrättningarna rum den 30 januari. Och det här är ju ett alldeles förfärligt skådespel, måste det ha varit. De döms ju nämligen att dödas genom en metod som kallas för drawn, hanged and quartered. Vilket i korthet går ut på att först ska de släpas då bakom hästar och sen hängas upp. För att slutligen då få magen uppsprättad, genitalierna avskurna, tarmarna urlyfta och sen då styckas levande i flera bitar.
Ja, precis som Babington-konspiratörerna som jag pratat
precis.
Om tidigare.
Oerhört obehagligt.
Och William Wallace, alltså Braveheart.
Ja, precis. Och Fawkes är ju den sista som ska avrättas, så han har ju stått och sett på hur hans medkonspiratörer har liksom den här behandlingen. Så när han förs upp på schavotten så väljer han att ta sitt eget liv faktiskt. Och det här lyckas han med. Han kastar sig med huvudet före ner för den här schavotten, och den är ganska hög, och landar då med skallen före och bryter väl nacken. Så han slipper ju undan så att säga smärtan, men han slipper inte undan behandlingen, utan hans döda kropp utsätts just för just att bli hanged, drawn and quartered. Drawn har han ju redan blivit då.
Men han slipper smärtan i alla fall.
Han slipper smärtan, ja. Och när de här konspiratörerna avslöjades då, så går det ut ett bud från kungen till Londonborna att de ska fira att kungen och parlamentet undgått att bli lönnmördade. Och det här firandet skulle ske genom att man tände brasor, och i förlängningen så innebär det här att den 5 november förvandlas till någon slags engelsk tacksägelsedag som skulle firas. Påbudet att fira den gällde ända fram till 1859 i lag. Och sen firas den ju fortfarande, i alla fall på vissa håll fortfarande, men det största, den har väl tappat lite i popularitet de senaste åren.
Man kallar det för Bonfire Night, va?
Bonfire Night, och det är fortfarande det här med att man ska tända brasor och så.
Just det.
Och fortfarande så är det så att när man öppnar parlamentet varje år så genomförs ju en symbolisk genomsökning av källarvalven. där Fox greps då med sin lykta och sina kruttunnor. Alltså Fox är ju bara en av flera konspiratörer, och han är ju inte ens hjärnan bakom detta, men det är ju hans namn som lever kvar, och han är ju liksom, han har ju blivit krutkonspirationen personifierad på det sättet för eftervärlden. Så Andreas, det börjar dra ihop sig till slutet här, och vi kan ju konstatera att Guy Fawkes Night firades då under lång tid i Storbritannien, och som jag sa då, att även om, och det firas ju fortfarande, även om firandet har fått lite mer rimliga proportioner kanske. Den här dikten som jag läste inledningsvis är ju nästan en del av en brittisk litterär kanon. Jag tror väldigt många britter kan citera i alla fall de inledande verserna. Och det blir ju också en sed att man på den här, i samband med det här firandet, bränner en docka som föreställer Guy Fawkes. Och vi har redan konstaterat att han hade ett väldigt karaktäristiskt utseende.
Mm. Stileman, tror jag.
Du nämnde inledningsvis, Andreas, att du stötte på honom via ett seriemagasin. Han har ju spelat en viktig roll i populärkulturen. Har du några fler exempel på det än just bara det här seriemagasinet?
Ja, men till att börja med vill jag bara säga det här, att det är verkligen en fantastisk seriemagasin, eller grafisk roman kallar man det också för. Alltså det skrevs ju av Alan Moore, gavs ut på 80-talet, slutet av 80-talet, 88 tror jag. Och här är ju huvudpersonen då utklädd till Guy Fawkes, och han planerar också att spränga Westminster i luften, men handlingen är ju då förlagd till en nära framtid där Storbritannien styrs av en så väldigt Orwellsk Big Brother-aktig diktatur, och det är hur jävla spännande som helst. Och det här filmatiserades ju då 2005. Jag tycker det är en väldigt lyckad version. Jag vet att kritiken har varit lite delade, men jag tycker det var jättebra. Alltså det här kan vi återigen se då Guy Fawkes på filmaffischerna till exempel, det här väldigt karaktäristiska ansiktet. Det här ansiktet, den här masken, har ju använts av mängder av olika proteströrelser. Alltså jag nämnde ju tidigare Anonymous. Jag vet också att man använt sig av den i Thailand, där man har protesterat mot de här militärdiktaturen som har vuxit fram på senare år. Han Guy Fawkes har blivit den ultimativa symbolen liksom för liksom upproret mot etablissemanget, mot systemet. Men sen,
det är spännande det här med hur länge liksom minnet av en misslyckad kupp kan leva kvar.
Ja, verkligen. Men man har ju använt den också i populärkulturen och även i skönlitteraturen på olika sätt. Alltså, T.S. Eliot har gjort någon referens till Guy Fawkes i en av sina dikter i alla fall, den här The Hollow Man. A penny for the old Guy. This is the way the world ends. Not with a bang, but a whimper.
Det anspelar ju på det här med att det inte blev någon explosion, däremot en hel del kvidande.
Precis, precis. Och så har vi den här fågeln Fawkes. Det är en av mina favoriter. Alltså i de här böckerna om Harry Potter. Han har också fått sitt namn efter Guy Fawkes. Och sen gjorde vi BBC någon omröstning 2002 om vilka som har varit de 100 mest kända britterna genom historien. Det är ju otroligt ironiskt. Där hamnade Guy Fawkes på, vad var det, plats 30.
Ja, och det här är ju britterna själva som har röstat fram detta. Ja. Jag tycker också det är helt fantastiskt.
Ja, otroligt ironiskt.
Och det är ju en fantastisk historia, och han har ju det här verkligt ikoniska ansiktet, de här maskerna, som gör att det är inte konstigt helt enkelt att han blir ihågkommen, därför att uttrycket är så otroligt starkt.
Ja, väldigt markant på något sätt.
Mycket markant. Jättespännande, Andreas.
Absolut, som alltid.
Tack för idag, ska vi runda där?
Det gör vi.
Ja,
vi hörs.
Tack så mycket.
Ha det så bra.
Ha det bra.
Hej, 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 hej.
Vi tackar programledarna Olle Larsson och Andreas Marklund. Kontakta gärna Olle och Andreas på ovantad@historia.nu. Vi läser allt, men hinner kanske inte alltid svara.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/ upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
I ett litet torp i Sörmland skrev författarparet Moa och Harry Martinsson några av svensk litteraturs stora klassiker. I efterhand har Moa hamnat i Harrys skugga, men i en ny bok framträder de bägge i helfigur, bundna till varandra genom passion och litteratur. Paret förde en litterär dialog som utvecklade de båda även efter den turbulenta skilsmässan och tills döden skilde dem åt. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är litteraturprofessor Ebba Witt-Brattströms hjärtslitande dubbelbiografi över paret Martinsson. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.